Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.
Mål: ekonomisk frihet. Metod: trading. Ja, veckans avsnitt är lika delar personlig sparresa som det är grunderna i vad trading är och hur det funkar. Välkommen till Smarta Cash, podden som peppar till en bättre ekonomi och rikare framtid med mig, Isabella Amadi. Här med mig finns en så inspirerande sparare som satsar högt och som kommer dela med sig av sina bästa spartips, investeringsstrategier, inklusive trading och tankar om privatekonomi. Maria Folke, välkommen!
Tusen tack! Det är verkligen jättekul att få vara här och se dig och dela med mig av mina tankar och erfarenheter.
Detsamma, jag är så sjukt nyfiken. Jag har ju redan lite koll då på dig för att du inspirerar på dina instakonton Investmera och Maria Folke. Och du är väldigt öppen med din sparresa, vilket är så bjussigt och kul. Och dessutom så sysslar du ju faktiskt med trading. Jättespännande, det ska vi komma in på. Och du jobbar också med den här startupen Stocksholm som har ett investeringsverktyg. Ja. Mycket grejer!
Ja, det låter ju mer när du säger det så här än vad det faktiskt känns i stunden.
Du är insnöad på pengar.
Ja, det är det jag brinner för. Sen har väl resan sett lite annorlunda ut från början, men alltså på senare år så är jag verkligen superdriven av att kunna just inspirera andra till att ta tag i sin ekonomi, börja investera. Och jag tycker det är så kul. Speciellt kanske rikta in sig lite extra mot kvinnor just i mina sociala medier. För jag tycker att det kan behövas en extra push som det ser ut nu just där. Men det är verkligen det som jag älskar.
Tycker det är underbart område såklart. Och du siktar ju alltså mot att bli ekonomiskt oberoende och har nått din första miljon.
Ja.
Hur kändes det liksom att nå the magic number?
Ja, det kändes ju som en enorm trygghet faktiskt framför allt. Att vara egenföretagare och vara trader, det är svårt. Man har ju inte samma trygghet som man har som en, ska man säga, klassisk anställning. Så det gäller att det är en fördel, ska jag säga, att ha ett grundkapital. En fördel som egenföretagare, men ett måste givetvis för en trader. För utan ett kapital så kan du ju inte trada, obviously. Så det var en väldigt stor trygghet faktiskt, att ha den i ryggen. Jag försöker skydda min miljon trots alla nedgångar och sånt. Men det känns jättebra. Jag är dålig på att fira, ärligt talat, så det borde jag göra mer av.
Ja, jo, faktiskt. Man vill fira sina framgångar, men man vill heller inte komma under miljongränsen såklart.
Nej, precis.
Balansgång. Men om vi backar bandet lite, alltså, var började ditt intresse för privatekonomi?
Jag skulle säga att jag faktiskt alltid har varit, men haft det i ryggen på ett vis. Och det handlar nog mest om min personlighet, skulle jag säga, snarare kanske än vad jag har fått lära mig som liten. Jag är logiskt lagd och jag har alltid tyckt om siffror och väldigt tidigt också förstått vikten av att, eller liksom, att kunna lägga undan någonting nu i förmån till att få något och kanske något mer också längre fram. Och det här har jag haft väldigt tidigt, bara liksom instinktivt förstått det. Men sen ska jag väl, alltså, ordet aktier och sånt, det var ju inte helt främmande heller när jag växte upp. Så jag ändå, jag var inte helt borta ur den, från den delen. Men jag tror inte att jag var mer insatt än den generella personen eller barnet. Utan det handlar nog mest om hur jag är som person faktiskt.
Hur gammal var du när du började investera på börsen?
Gud, jag tror att min första investering kanske var när jag var 20, men det var ju, det är ändå 10 eller nu är det 11 år sedan, något sånt där. Och då fanns ju inte ISK, så det var ju inte lika lätt som det är idag, även om det förstås gick alldeles utmärkt det också. Men det var inte samma, så att alla gjorde det på samma vis.
Just det. Och vad var det sen som gjorde att du satte siktet på att bli ekonomiskt fri?
Jag skulle säga att det är flexibiliteten. Jag tycker det är väldigt skönt att ha möjligheten att styra mitt egna liv. Så att kunna få en inkomst av någonting utan att faktiskt vara tvungen att behöva prestera hela tiden skulle vara en enorm trygghet. Även om jag älskar att jobba och jag ser inte att jag skulle sluta jobba. Men det finns ju förstås tillfällen då man kanske behöver backa bandet liksom, eller liksom ta en paus. Eller kanske jobba utan lön ett par år. Man har ju ingen aning om vad som händer i framtiden. Och då skulle det kännas som en enorm trygghet att ha möjligheten att faktiskt kunna inte jobba väldigt aktivt för att få en lön, utan bara få pengar passivt. Så det handlar mer om en trygghet än om just de konkreta pengarna.
Just det. För tanken bakom ekonomisk frihet är ju då att man har sparat ihop ett sånt stort kapital, investerat det så att man sen då kan plocka ut pengar varje år som man kan leva på.
Precis, så är det ju liksom teorin, att dina passiva intäkter ska täcka dina utgifter, dina mest liksom basala utgifter som hyra och som mat. Kanske inte så att att man behöver täcka sig i lyxlivet, men bara att finansiellt fri är att täcka det du behöver ha för utgifter. Och det är väl mitt mål, att i framtiden ha just det. Och det finns ju massa olika regler. Det finns ju de här 4%-reglerna som man kan googla om man vill liksom läsa mer sig in på vad det betyder. Nu har kanske inte jag just en sån exakt procentenhet att kunna. Det innebär ju att man ska kunna få passiva intäkter på 4%, eller att ens utgifter ska vara 4% av ens kapital, så ska jag säga. Och det är väl lite baserat på hur börsen går och min räkning av inflation etc. Jag själv skulle kanske säga 5-6% eller kanske lite annat än just 4, men det är ju helt upp till en vad man räknar på.
Vad har du satt för sparmål då?
Jag har inte så här precis jättekonkret, jag ska nå x miljoner, utan det handlar mer om att jag vill att mina passiva intäkter ska täcka mina utgifter. Och det här kommer ju fluktuera lite över tid, känner jag, beroende på var man bor, beroende på hur inflationen ser ut. Så jag har inte satt ett exakt mål så, även om jag siktar på att bli finansiellt fri i framtiden. Så mina mål är snarare att jag investerar en viss summa varje månad. Det är mer de små målen jag har just nu. Men vart jag landar är, det är lite mer osäkert.
Och hur ser din liksom livsstil ut i relation till ditt sparande nu då? Alltså, vad sparar du in på? Vad väljer du att spendera på?
Jag skulle säga att livsstilen är rätt som en, som de flesta andras. Det är ju inga konstigheter. Men jag har medvetna val. Jag tycker det är ganska trevligt att lyxa till det. Nu så här på senare år, man blev lite trött, eller jag blev trött efter corona på att bara vara hemma hela tiden. Så då kanske jag börjar unna mig vissa saker. Samtidigt så satsar jag inte så mycket på saker som andra tycker är ett måste. Till exempel har vi ingen bil, vi bor inte jättestort så vi har inte speciellt höga månadskostnader i hyra. Så jag drar ner på vissa saker medan jag kanske prioriterar andra saker. För mig betyder det att sätta guldkant på vardagen genom det här unnet. Men drar ner på det som jag inte känner att vi behöver specifikt idag, men som andra kanske anser att det här är ett måste.
Mm. Just det, för vissa kan ju tycka att det är en liksom given fast kostnad att bo i villa, att ha en bil, att ha den här dyra livsstilen.
Exakt, och det kanske man måste ha för att få livet att gå ihop om man har en stor familj eller har långt till jobb och sånt. Men eftersom vi inte har det så har vi dragit in på det som det ser ut nu. Och då får man ju lite pengar över till annat och kan också kanske unna sig lite extra.
Mm. Hur mycket sparar du varje månad? Har du någon som liksom procent du alltid håller i till eller hur resonerar du?
Just nu, mina intäkter fluktuerar ju en del med tanke på att jag är egen företagare och trader. Men jag har satt att jag minst ska investera 5 000 i månaden i min långsiktiga, eller mina långsiktiga portföljer ska jag säga. Och det är alltså inte min tradingportfölj utan mer sådana aktier som får ligga under längre sikt. Till exempel i Stockholm som jag är involverad i. Eller i mina andra aktier som jag har valt. Och sen så kan det bli mer än 5 000. Och då är de helt enkelt kvar i min tradingportfölj. Men jag har alltid som gräns liksom minst 5 000 till de långsiktiga. För att jag vill ha ändå en liten buffert som jobbar oavsett hur tradingen går.
Låt oss då gå in på detta spännande med trading och berätta allt vill jag säga, men vi kan väl börja med, vad är ens trading?
Ja, trading är helt enkelt att man aktivt väljer att köpa och sälja i en aktie då, om vi pratar om aktietrading. Genom det spekulera i en aktiers framtida svängningar, prissvängningar. Och det kan förstås handla om att man köper valuta istället eller råvaror eller andra tillgångar. Men jag handlar just med aktier. Så det är inte så mycket svårare än så i teorin.
Ja, lätt som en plätt alltså.
Ja, men precis.
Vad har man liksom för horisont som man säljer på? Det finns ju vissa som jobbar som daytraders till exempel.
Ja, det finns ju jätteolika. Vissa jobbar ju verkligen intradag. Men för mig är det inte så här beroende av tid egentligen. Utan det är beroende vilka kurser det hoppar mellan. Så jag ser att det gör inget om mina positioner ligger några dagar eller några veckor. Ju snabbare desto bättre. För då har jag ju förmodligen förhoppningsvis genererat mer pengar. Men om de får ligga lite längre under kanske en dålig marknad så är det heller ingen fara. Och sen blir det så att det flyger upp flera månader. Nej, men då får man väl ta ett beslut, eller jag får ta ett beslut, om jag bara får helt enkelt döda traden.
Mm. Hur ser din investeringsstrategi ut?
Om vi pratar trading då specifikt så handlar jag i småbolag. Jag försöker förutse, eller utgå från en viss trend kanske. Det kan handla om att aktien går sidledes. Eller sluta neråt eller uppåt. Så försöker jag förutsäga vart aktien kommer att studsa. Och gärna att den studsar liksom ungefär 10% genomsnittligt på en dag. För då kan man göra ganska stora vinster ändå. Även om summorna i varje trade är ganska liten så kan varje trade ändå bli bra eller ha potential till att bli bra. Men nackdelen med småbolag är förstås att du kan inte gå in med så mycket för att du vill inte påverka kursen och du vill heller inte fastna i de här småbolagen och sen kommer du inte ut utan att kursen liksom kraschar.
Mm. Och hur 17 ska man förutse detta då?
Ja, alltså det mycket sitter ju lite av att för det första får man kolla på grafen, hur grafen ser ut. Hur har aktien studsat tidigare? Kolla mycket på hur orderboken ser ut. Alltså var ligger köp och sälj idag? Och då vill jag gärna att spannet där, eller mellanrummet mellan köp och sälj ska vara rätt stort. För att chansen att den hoppar mellan just köp och sälj är rätt relativt stor i alla fall. Om det då är 10% emellan så kan man också göra 10% Det här är ju bästa av världar. Ibland så blir det ju inte alls så, utan aktierna flyttar, alltså orderkursen flyttar sig ganska mycket. Men så, det är lite så tanken är, att man har koll också på stöd och motstånd i grafen. Och efter ett tag så lär man känna aktierna dessutom, så man kan också frångå lite strategin och ta lite extra risker, för att man helt enkelt kan känna av tidigare erfarenhet vart aktien just ska studsa.
Följer du då specifika branscher, eller har du liksom en grupp bolag som du brukar handla med?
Jag kollar på småbolagen, de här småbolagslistorna. Spotlight Market, First North och de fyra minsta faktiskt. Men det är så, det är inga, att jag plockar inte ut några specifika aktier. Kanske att man plockar bort typ de som man tycker är väldigt oetiska och inte vill investera i. Men jag kollar inte bara på några folk, utan det är liksom alla som ser bra ut. Så det gäller att svängningarna ska se rätt ut, och annars spelar inte bransch eller något annat någon större roll. Så fundamentalt kollar jag inte på, det är bara tekniska eller bara kursens rörelser som betyder något för mig.
Ja. Så det här som jag tror att kanske de flesta tittar på, alltså just det här fundamentala, vad är det för bolag, hur går det, hur liksom är, var står de i marknaden, utvecklingen, det tittar du inte riktigt på, utan det är mer, du tittar på det tekniska.
Yes, eller bara på kursens rörelse. Jag har inga indikatorer och sånt, utan det är bara på att jag kan se hur aktien har betett sig, hoppat tidigare. Stöd och motstånd, kursintervall liksom, och den aktuella orderboken.
Hur ser du på risker då? Vad finns det för risker inom trading?
Ja, risken är förstås att man faktiskt kan förlora alla sina pengar som man har i sin tradingportfölj. Och det är ju den väldigt konkreta risken som finns. Såklart finns det andra risker, som att man blir påverkad humörsvis och liksom psyket kan förstås påverkas. Men rent så konkret så är det ju att man faktiskt kan förlora alla sina pengar. Och det måste man ju vara medveten om man börjar trada. Jag själv är väl liksom inget fan av risk generellt. Jag tycker inte att onödiga risker liksom är bra. Men jag är väldigt medveten om att man måste ta risk. Så medvetna risker, att logiska risker som är viktiga och nödvändiga, det är jag inte rädd för att ta. Så lite så här riskjusterad avkastning får man tänka. Om man tänker liksom att den största risken är att inte ta någon risk alls, så säger ju det rätt mycket faktiskt om att man på lång sikt behöver ta kortsiktiga risker. För annars så står man där och har inte gjort någonting. Och har man alla pengar på ett bankkonto, ja, men då har du garanterat förlorat pengar.
Just det. Det är en sån himla bra poäng. För det är ju ofta någonting som man tänker innan man har gått in på börsen, att det är en så stor risk att pengarna kan förlora värdet. Och då har man kanske inte räknat in att pengarna automatiskt ju förlorar värdet i takt med inflationen ändå, om de ligger på ett sparkonto.
Exakt, och det är ju den största risken av dem alla. Man vill ju hellre ta en långsiktig genomsnittlig liksom vinst, även om de årsvis kan droppa i värde, än att ha en garanterad förlust på typ 2% per år.
Har du gjort något trading-misstag som du kan dela med dig av?
Den är svår, den frågan. Jag ska inte säga något supermisstag i min strategi som jag har idag. Det är mer så här mänskliga misstag, att jag läser nyheterna lite för slarvigt någon morgon. Och trots att jag inte läser så mycket nyheter och sånt, så behöver man ändå ha koll att ingen negativ nyhet har kommit ut. För man vill inte stå fast i en aktie eller köpa en aktie som droppar liksom 30% på en dag. Och det är ju inte så här helt ovanligt bland just småbolagen. Så jag har ju råkat flera gånger att skumma igenom nyheterna snabbt, missat nya emissioner eller vad det nu är. Ha kvar min köporder som jag låter ligga då under någon veckas tid. Och då får aktien, och så pang, droppar den rejält. Och det är så här, så onödiga misstag. Det är som bränner upp pengarna, det är så himla onödigt egentligen. Men samtidigt, det kommer alltid att ske misstag. Vi är ju inte mer än en människor helt enkelt.
Ja, man gör kanske inte vinst på varje köp.
Nej, precis. Och man kan absolut skriva en siffra fel och köpa liksom, istället för att sälja. Det är sånt som kommer att hända. Men om man ska liksom kolla tillbaka, om man ska dra någon lärdom, så är det väl ett misstag som inte är just så här trading-relaterat, att innan jag började trada så drog jag mig för att börja trada faktiskt. Just för att jag var lite rädd. För att jag har, det finns en så här klassisk sägning om att 90% som börjar trada förlorar 90% av sitt kapital då, inom loppet av 90 dagar. Det kanske inte är exakta siffror, men det kan ändå ge ett hum om att det finns en risk där ute. Och den här gick jag och tänkte på och kände så här, nej men ska jag kunna klara det här? Och det är ju inte så bra att man verkligen vill något, för jag kände att det här skulle verkligen passa mig. Och att vara så skeptisk mot sig själv när man ändå känner så starkt för något, det kanske inte är rätt. Man får vara lite snäll mot sig själv och känna sig själv. Och jag vet ju att jag är himla envis, och när jag ger mig ettan på något så brukar jag lyckas med det. Så på den liksom vägen är att till slut kände jag att, men herregud, när ja, om någon av de där 10% som inte klarar det här i tradingväg, jag kommer att klara det här. Och vågade testa, och ja, det funkade ju rätt bra till slut.
Men vilka, liksom, vilka egenskaper eller skills skulle du säga då att man behöver? Alltså, kan vem som helst bli trader om man som du liksom ger sig fan på det?
Ja, men jag tror verkligen att det viktigaste är rätt mindset, eller vad nu rätt ord för det här är. Alltså, bara man har viljan och liksom, vad ska man säga, motivationen att faktiskt ta tag i det också och inte bara sluta det första man gör. Så länge man har det, så tror jag att man har förutsättningar för att klara sig. Såklart så finns det ju en fördel om man kanske gillar siffror och gillar mönster. Men det är så här, det är ju inga utbildningar som behövs. Du behöver inte vara så här IQ 150, utan så länge man har mindsetet och viljan, då tror jag att de flesta i alla fall har potential att klara det. Det tror jag verkligen.
Kul. Kan du inte beskriva, alltså, så man får en liten bild av vad det här yrket innebär? Hur ser en vanlig arbetsdag ut?
Den ser ganska lika ut faktiskt för mig generellt. Börsen är öppen mellan 9 till halv 6 ska jag säga. Och själva orderläggningen öppnar en kvart innan börsen öppnar, så det är 8.45. Så varje dag efter jag har gått upp med barnen, jag har 2 barn också och en man hemma, så brukar jag gå och träna på morgonen. Tycker jag är superskönt att komma igång med dagen och bara att dagen startar så. Jag älskar att ha den rutinen. Och kvart i 9, när jag också är och tränar, brukar stå på cross-trainern då, så kollar jag order, ja, men öppningen samtidigt. Och det är en himla bra start på dagen, så den älskar jag verkligen. Och sen under dagens gång så gäller det att ha koll löpande på både de ordrar jag faktiskt har igång. För jag har ett gäng köporder och säljorder på de aktier jag faktiskt har fått. Och hålla koll på dem löpande, justera ut efter hur orderboken ser ut. Kolla på eventuellt nya trades, nya upplägg jag också löpande under dagen. Men jag är ju inte bunden till att sitta vid datorn hela tiden, utan vill jag liksom ta en promenad och kanske hålla koll på mina aktier eller träffa en kompis och kolla på mina aktier, så är det inga problem. För jag behöver inte stå liksom och stirra på grafen. Bara jag har en generell koll på läget, så det är det absolut viktiga, att inte bara lämna mobilen eller datorn en dag, utan bara ha koll. Och sen är jag också som sagt ett företag och aktiv i Stockholm, så det gör jag också löpande under dagen. Så jag har sällan så här konkreta tidpunkter förutom just öppningen och stängningen då. Men under dagen så är jag ganska flexibel med att kunna rucka lite på saker och göra lite som jag vill, och det är jätteskönt.
Men jobbar du då året om, eller går du att ta semester?
Jag jobbar i alla fall lite varje dag. Men jag har det så himla djupt rotat i mig ända sedan jag pluggade. Så jag behöver ha det liksom, att aldrig riktigt vara ledig. Jag känner sällan behov av att vara ledig på det viset. För att jag älskar också, jag tycker trading verkligen är något av det roligaste man kan göra. Så jag skulle inte ens, tror jag, välja lägga bort tradingen. Även om jag fick så. Utan jag tycker det är väldigt, väldigt härligt. Det är något av mig själv på något vis. Det är min person till stor del. Så jag känner som sagt inget behov. Och sen såklart, jag har ju barn och de är ju också lediga. På sommarlov till exempel och jullov och sånt. Och såklart jag kan skära ner det. Det är inte så att jag sitter lika mycket en vanlig dag som en dag när barnen är hemma. Men jag har i alla fall igång tradingen varje öppen tradingdag.
Låt oss byta lite fokus eller tänka lite mer långsiktigt då. Hur ser din långsiktiga investeringsstrategi ut?
Ja, då har jag ungefär hälften av mitt totala liksom, tillgängliga kapital. Då. Om vi bortser från bostad och mitt egna företag så har jag hälften i min kortsiktiga trading då. Men resten har jag i andra investeringar. Och jag har två så kallade pensionsportföljer. Det är långsiktiga portföljer i just aktier. Den ena har jag haft sedan jag var ganska liten, eller yngre, inte liten men yngre. Det handlar om att det är aktier jag tycker är intressanta, som jag kanske ser potential i, som jag tror kommer bli liksom nästa trend. Och det är inte jättemycket tankekraft bakom, utan det är lite vad jag har känt för och tror på. Sen har jag min andra då långsiktiga så kallade pensionsportfölj, och där har jag aktier i Stockholm som jag nämnde. Som det är ett fintech-företag som har ett portföljverktyg med 10 aktier som man köper och så håller under en månad och så ombalanserar ut efter en viss algoritm. Och där har jag investerat i ungefär 2 år nu i min andra portfölj. Och det är det jag har i börsen. Sen har jag också lite så här, peer-to-peer-lån investerat i. Och även fastighetslån inom så här Cameo, Brock och sånt.
Vad är peer-to-peer-lån?
Att privatpersoner lånar ut till privatpersoner, fast via ett företag då. Precis som, och det andra är att man privatpersoner lånar ut till fastighetslån. Och det här genererar mer ganska regelbundna intäkter. Jag tycker om det här att ha inte alla ägg i samma korg. Och även om det kanske inte är jätteförmånligt avkastningsmässigt så tycker jag ändå om att där ser avkastningen ut i princip samma varje månad. Och jag har inte jättestora summor där, men ändå en liten summa. Och då får man liksom några hundralappar i månaden. Och det är lite trevligt att se när börsen kraschar 30%. Nej, men.
Ja, men vilka är då dina bästa investeringstips?
Nu ska man ju inte liksom. Det är svårt att vara väldigt konkret här eftersom jag inte ska rekommendera någonting, men alltså, det viktigaste är ju att bara börja investera. Det är det jag alltid säger, att jag tror att många är så rädda för att investera för att det är främmande, läskigt, för att man aldrig har gjort det förut. Det är som ett stort steg för att man inte vet själva, för att man aldrig har gjort det. Och att bara börja, starta ett konto hos en nätmäklare, köpa en första aktie, spelar ingen roll vad det är för aktie egentligen, bara man har gjort någonting, så kan nästa steget mindre, så kan man sätta in sig i allt lite mer efterhand. Men jag tror att bara komma igång kommer göra att nästa steg blir så mycket lättare. Så det kommer alltid vara mitt tips, att bara kör, det är ingen idé att vänta liksom, oavsett hur marknaden ser ut eller hur gammal du är. Bara du inte behöver pengarna kortsiktigt förstås. Så är det att bara börja.
Ja. Just det. Om man redan har kommit igång då och vill, precis som du, satsa mot finansiell frihet. Alltså, kan du skicka med några goda råd till en sån person?
Ja, det beror lite på, vill du börja trada eller vill du börja bara investera bättre? Eller mer långsiktigt och kanske mer regelbundet. Något så här bara generellt är ju att det är väldigt smart att så fort man får en lön eller intäkt eller vad det nu är, att ta bort, investera till sig själv först. Att man investerar innan man konsumerar istället för att investera efter alla utgifter. Så att man betalar sig själv först. Till exempel 10% är ju en klassisk procentsats. Som alla har förstås inte möjlighet till just 10%. Men det är en bra tumregel att kan man så vill det en väldigt bra förhålla sig till. Och sen får det automatiskt den summan antingen gå till ett annat konto där du har din buffert. Eller till investeringar då. Fonder, aktier eller vad du nu har valt att investera i. Och det är alltid så lättillgängligt nu. Man kan ju lära sig så mycket överallt. Det finns ju massa YouTube-kanaler. Man kan följa aktiva aktiva personer som tradar på Twitch till exempel. Det finns ju Discord-grupper som man kan diskutera med folk. Alltså allt, det finns liksom ingen begränsning på möjligheterna idag. Så det är väldigt förmånligt att faktiskt börja investera i idag för att få inspiration och lära sig mer.
Ja, så härligt med alltså, all finanscommunity som finns verkligen.
Ja.
Och jag måste ju också få fråga, alltså, vad ser du själv mest fram emot att bli ekonomiskt fri?
Det jag ser fram emot är men den flexibiliteten faktiskt. Att inte känna det här måste, det tvånget. Som sagt så kommer jag nog alltid att jobba. Men man vet ju som sagt inte. Jag kanske vill göra något annat eller ta en paus för att man behöver det. Och att känna den otroliga friheten som en ekonomisk eller finansiell frihet faktiskt innebär skulle ju vara otroligt fantastiskt. Jag gillar det här med trygghet och flexibilitet och att göra det jag brinner för, att våga satsa. Och tyvärr är det ju så att man behöver oftast ha lite pengar i ryggen för att kunna säga upp sig eller vad man nu vill göra. Så är ju det tyvärr viktigt. Och det vill jag ha den möjligheten i framtiden att faktiskt helt kunna backa om du nu kommer till den punkten.
Mm. Då önskar jag dig stort lycka till med dina investeringar och jättetack för att du var med och berättade här i Smarta Cash.
Ja, men tusen tack för att jag fick vara med. Det var jätteroligt.
Om man vill följa dig och så, vart hittar man dig?
Ja, jag har ett Instagramkonto som heter Investmera, som en hopslagning av investera mera, typ. Så där finns jag och delar med mig av med lite hur det går för mig just nu med tradingen och min utveckling, hur utvecklingen har gått. Men lite allmänt. Sen har jag också ett mer allmänt Instagramkonto som heter Maria Folke, alltså mitt namn helt enkelt.
Så bra. Tack så jättemycket för det och jättetack till dig som har lyssnat på det här också. Vi hörs igen nästa vecka. Hej då!
My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.